På Höganäsbolaget befinner sig dessa 6 porträttbyster av lika många styrelseordförande. Under långa tider har de varit undanställda, men nu har de plockats fram. Vilka personligheter döljer sig där bakom? Och vad har hänt med vårt bolag och dess föregångare under det att dessa herrar förde spiran? Låt oss till att börja med kasta en blick på regentlängden. Innan vi börjar vår berättelse om de olika styrelseordförandena och direktörerna vill vi erinra om Jonas Ahlströmer, som var en av grundarna till det bolag som blev föregångaren till det nuvarande Höganäsbolaget. När Kungliga Postverket år 1961 lät slå ett frimärke över Jonas Ahlströmer träffade utmärkelsen en därav synnerligen förtjänt person. Ahlströmer var en stor mångfrestare, känd bland annat som väveriindustriens pionjär, men också som potatisens förkämpe. Det Ahlströmerska bolaget hade 1737 fått bergskollegie privilegium på brytning av stenkol i trakten av Helsingborg. I samband med kolbrytningen började man utnyttja de eldfasta lerorna och hade därmed, som vi nu vet, kommit in på en riktig linje för driften. Någon ekonomisk framgång blev det trots allt inte. Företagets framtid tedde sig tvärtom så föga hoppfull att bolagets intressenter år 1785, efter att ha hållit ut i det längsta, skänkte alla sina anläggningar med åtföljande privilegier och rättigheter till sin syssloman Samuel Brandberg. Denne sålde redan samma år allt sammans till dåvarande friherr Erik Rut för det facila priset av 2166 riksdaler och 32 skilling. Erik Rut härstammade från Finland och blev kavaljer hos hertig Karl av Södermanland. 1792 blev han greve, samtidigt som han utnämndes till generalguvernör i Pommern och fick titeln en av rikets herrar. Greve Rut var i stor gunst hos Gustav den tredje. Det berättas från hovet då Gustav den tredjes popularitet var i dalande och adeln struntade i hans fester, att en kvicka fru Skröderheim sa om en fest:
"Det var nästan ingen. Bara kung, Ruterdam och några hackor."
Ja, men Ruterdam medade hon grevinnan Rut. Rut var med i regeringen som stats- och finansminister. Hans duglighet var obestridlig, men också hans oerfarenhet. Hans huvudmetod att möta finansiella svårigheter var att ta upp utländska lån. Rut hade aldrig fått decharge och 1792 tillsattes en statsutredning led av Reuterholm. Rut ställdes under åtal och dömdes 1795 att ersätta kronan 325 000 riksdaler som han inte kunde uppvisa kvittenser på. Han fick lämna generalguvernörsposten och försattes i konkurs. På konkursauktionen år 1796 inropades gruvorna och privilegierna av handlaren Karl Bagge från Göteborg för 1700 riksdaler riksgäld. Redan året därpå fick Rut resning i målet och blev till större delen frikänd och rehabiliterad. Tillsammans med Bagge bildade han i Höganäs ett bolag som så småningom fick namnet Höganäs stenkolsbolag. Under åren närmast efter det att bolaget hade bildats sänktes flera schakt. Thomas Stafford var en engelsk ingenjör som hade specialiserat sig på kolbrytning och glastillverkning. Han blev gruvbolagets första direktör 1796 och har efterlämnat ett antal dagböcker där vi bland annat läser: 12 juli 1819.
Hans excellens skriver ut var väntad ikväll, men när vi väntade till klockan 12 och hans nåd icke uppenbarade sig, släcktes ljusen på torget och alla gick hem.
13 juli.
Ikväll vid 6:30 ankom hans excellens och grevinna Rut, fröken och baronen med flera.
4 dagar därefter.
På förmiddagen körde hans excellens och jag runt till alla gruvorna, varvid han tycktes vara mycket nöjd och underhöll sig med alla arbetarna.
Men i dagboken för den 13 november samma år heter det:
Grever Rut var förfärligt ond i morse över att vi måste byta ut pumpkanorna så ofta. Han hotade även Sjöberg med käppen efter vad man sa mig, ty jag såg det inte. Men jag mötte honom mitt emot de stora fyrluckorna då jag kom från smedjan och fann honom vid ett förfärligt humör. Han började med att säga att ledret hade blivit stulet med mera och yttrade bland annat att ingen omtanke ägnades skötseln av det hela.
Grever Rut ledde bolagets utveckling ända till år 1820, då han avsade sig ordförandeskapet till följd av sjukdom och hög ålder. Under oerhörda svårigheter på grund av besvärliga naturförhållanden och bristfällig teknisk utrustning och med uppoffrande av alla sina tillgångar hade han lyckats lotsa företaget framåt och utveckla framförallt levaruindustrin. 3 månader efter det att han hade avgått som styrelseordförande avled han. Efter Greve Ruts död var greve Jacob de la Gardie ordförande fram till 1825. Det året anlades den första fabriken i Höganäs för tillverkning av eldfast ugns- och murtegel. Åren 1825-27 var statsrådet och presidenten friherre C.F. Wirsén styrelsens ordförande. Under den korta tiden omförmäldes ingen ny fabrik i Höganäs. Men desto mera hände under den följande ordföranden, presidenten och excellensen friherre S. Löwensköld, som förde klubban under åren 1828-46. Då startade man bland annat fabriker för taktegel och smältdeglar, bly- och saltglaserade lerkärl och sockerformar. I december 1837 hade vid Höganäs anordnats en matinrättning utan spritutskänkning, där 70 personer till billigt pris kunde få god föda. Den lämnade de följande åren mindre förluster, men bibehölls dock till följd av den stora nyttan både för bolaget och arbetarna, eftersom dessa höll sig nyktrare sedan de hade börjat äta på inrättningen. 1846-54 låg ordförandeskapet i händerna på landshövdingen greve Fredrik Posse. Under hans regeringstid inträffade ett märkligt årtal, nämligen 1848, då utdelning för första gången kunde lämnas till aktieägarna. 1854 fick stenkolsbolaget ny ordförande, landshövdingen S.G. von Troil, som kvarstannade i denna befattning till 1868. 1857 lät stenkolsbolaget, som en av de första industrierna i landet, prägla medaljer att tilldelas här av förtjänta anställda. Ett exemplar i silver har nyligen donerats till Kungliga myntkabinettet. Von Troils styrelseperiod var i många avseenden skickelserik. Under hela 1800-talet fram till början av 60-talet var Höganäs den enda plats där stenkolsbrytning bedrevs. Koltrakterna utomkring Höganäs hade under en lång följd av år varit nästan helt och hållet lämnade åt glömskan. Men sedan Höganäs stenkolsverk hade börjat visa vinst och sedan genom en gruvestadga av år 1855 vem som helst hade fått rätt att inmuta, undersöka och bearbeta stenkolsfyndigheter, började intresset härför att allmänt vakna. Åtskilliga personer begärde och fick rätt att eftersöka stenkol på olika platser inom nordvästra Skåne. Till en början protesterade inte Höganäs stenkolsbolag, trots sina privilegier, eftersom inmutningarna var få och gällde tämligen avlägsna områden. Men sedan uppmärksamheten hade blivit fäst på Skånes koltillgångar började snart en verklig inmutningsfeber. Äventyrar och redliga män tävlade likt guldgrävare i Vilda Västern om att ta tillvara rikedomarna i Skånes bergslag. 1858-72 uttogs 32 608 mutsedlar, motsvarande ett område av ungefär 36 kvadratmil. Under denna tid tillkom bland annat Vallåkra stenkolsaktiebolag, Kropps aktiebolag i Bjuv och aktiebolaget Skrombergas stenkolsgruva. Efterhand, men för sent, började Höganäs stenkolsbolag inse faran. Man började sända representanter till utmålsförrättningarna och protesterade mot dessa, dock alltid förgäves. Många av de nystartade företagen började med Höganäs stenkolsbolag en mördande konkurrens som snart såg ut att äventyra det goda resultat som bolaget hade kunnat uppvisa 1848. Landshövding von Troil efterträddes 1868 på ordförandeposten av överhovstallmästaren Tornerhjelm som behöll den till sin död 1885. Tornerhjelm var född på Getsholm och företedde något oregelbunden skolgång i Lund. Efter sin fader ärvde han flera skånegods. Han var stadsfullmäktigeordförande i Helsingborg och styrelseordförande i flera bolag. Hans stora intresse var hästavel, ridsport och jakt. Överhovstallmästare blev han 1875. Under Tornerhjelms ledning utvecklades Höganäsverket och Höganäsbygden kraftigt. Tegelfabriken utvidgades och rörtillverkningen påbörjades. Jordbruket förbättrades, Höganäs hamnutbyggnad påbörjades, en smalspårig järnväg anlades mellan schaktet, tegelbruket och hamnen och man sålde tomter vid Ryd. Man gjorde en hel del för bygden. Skolor uppfördes och ett ångkök inrättades. Koleran härjade 1872 och bolaget fick ta ansvaret för den medicinska och sociala omvårdnaden om bygdens folk. Man gjorde upp förslag till en ny lokal gruvstadga som skulle ersätta en äldre från 1812. Hör bara vad man kunde läsa i den gamla.
Vem som blir befunnen med eder, svärjande och Guds förtörnelse, både upp och neder i gruvorna, och med vittnen kan övertyga varda, sitta ett dygn i kistan och böte 10 mark. Den som förgriper sig med olovligt brytande på förbjudna pelare i gruvan, skall plikta med 9 gatulopp och sändas till Marstrand i 8 års tid. Där städes i vanliga halsjärn att arbeta. Uppstödsighet och okvädingsord emot förmän, husbönder eller deras betjänter straffas efter 15 kapitlet missgärningsbalken.
Höganäsbolagets synbara hjälplöshet då det gällde att hävda sina privilegier i förhållande till andra eftersökare av stenkol ledde till att också markägarna började ifrågasätta bolagets rätt. År 1878 instämdes bolaget av lantbrukaren Per Jönsson i Långaröd till Luggude härads rätt.
Jönsson yrkade att bolaget måtte bliva ålagt att dels avträda och till Jönssons fria disposition överlämna den honom tillhöriga jorden, dels bortskaffa grevinnan Ruts schakt jämte alla och platsen befintliga upplag så att jorden blev försatt i sitt naturliga tillstånd.
Nu syntes dock måttet vara rågat. Höganäs stenkolsbolag mobiliserade all sakkunskap för att försvara sin ställning.
Målet avgjordes slutligen 1881 av högsta domstolen som ogillade Jönssons talan och därmed fastlog att bolagets privilegier alltjämt ägde laga bestånd i förhållande till jordägarna.
Styrelsens ordförande 1885-1901 var greve Arvid Fredriksson Posse, som synes en man med den rätta tågan. Han avlade hovrättsexamen i Lund, tillhörde hovrätten över Skåne och Blekinge och var bosatt på Charlottenlunds gods. Posse gifte sig andra gången med den 23 år yngre Augusta Berg, född Hägerflykt. Hennes första make, överhovintendenten Berg, var frukten av en illegitim förbindelse mellan den sista Warendorf på Åkerstyckebruk och sekondansösen Louisa Spångberg. Som fru Berg hade den sköna Augusta Hägerflykt blivit sedd över axeln i den högre societeten, vilket hade alstrat en viss bitterhet. Det är därför möjligt att revanschlusten kan ha påverkat hennes beslut att bli grevinnan och presidentskan Posse. Att hennes makes motiv väsentligen var dikterad av nödvändigheten att återställa en allvarligt rubbad ekonomi är allmänt känt. I ett styrelseprotokoll från denna tid läser vi:
under uttryckligt villkor att änkefru Kull upphör med den demoraliserande handeln med Bayerskt öl i sin nuvarande bostad vid bruket, beslöt styrelsen att bifalla hennes ansökan om bidrag till avslutande av tekniska studier i Chemnitz för hennes son, och skulle detta stenkolsverkets bidrag i sin helhet utgöra 400 kronor.
Den konkurrens som under en lång följd av år hade rått mellan olika företag inom den nordvästskånska kol- och lerindustrin började nu leda till att man allt mera insåg att en fortsatt konkurrens enbart vore till skada för samtliga företag. Till och med skenpressen uppmärksammade den nordvästskånska gruvindustrins kroppsbesvär. Ni måste bestämt ha något själslidande.
Nej, nog är det kroppsligt. Till sedan kroppsaktier föll till 40 kronor stycket har jag inte haft en hälsodag.
Räddningen var att under gemensam ledning samordna och rationalisera verksamheten. Början gjordes år 1895 då Kropps aktiebolag som ägde Bjuv sammanslogs med Vallåkra Stenkols aktiebolag som ägde Billesholm till Billesholm Bjuvs aktiebolag. Från denna tid finns bevarad en mössknapp. Kanske förebilden till de mössknappar i guld, silver och brons som respektive chef, ingenjörer och arbetare utrustades med vid Höganäsbolaget av legendariske disponenten kapten Åke Nordenfelt. Det berättas att tjänstemännen slutade använda mössor med bolagsknapp sedan en högre tjänsteman med sådan mössa vid järnvägsstationen blev tagen för hotellbärare. 1897 firades 100-årsjubileet av Höganäs Stenkolsbolags verksamhet med stora festligheter, medaljutdelning med mera. På eftermiddagen då alla tal var slut vidtog trakteringen. Enligt uppgift förtärdes cirka 3000 smörgåsar som nedsköljdes med 18 stora fat, 18% öl, 2 fat punch och minst lika många fat rent brännvin. Om man ville ha en mugg öl fick man till sist muggen halm med rent brännvin. Den frambrytande arbetarrörelsen sågs med oblida ögon av bolagsledningen och arbetarna var förbjudna att bilda fackföreningar. 1898 utbröt en strejk som följdes med stor uppmärksamhet i hela Sverige eftersom bolaget svarade med lockout. Situationen var kritisk och greve Posse tillkallades för att lugna sinnena. Ett möte anordnades i Tivoliparken där Posse höll ett tal som slutade:
Hören vad jag säger eder till sist. Arbetarna uppmanas att på i nyss upplästa kontrakt föreslagna grunder återupptaga arbetet redan i morgon, och kommer styrelsen som här sammanträder nästa torsdag att närmare bestämma vad med de fabriksavdelningar ska vidtagas där arbetet då möjligen ännu inte upptagits. Adjö mina vänner.
2 dagar senare avblåste strejken och arbetarna återtog arbetet utan att ha drivit sin vilja igenom. Under åren 1901-9 innehades ordförandeposten i styrelsen av överste kammarherren och generallöjtnanten friherre Gustav Oskar Peiron. Han var adjutant hos kung Oskar den förste, kammarherre hos drottning Josefina och de sista åren av sitt liv överste kammarherre. Oskar Peirons son Gösta berättar i sina minnen att han som barn ofta väcktes av att kyrkklockorna började ringa. En stund efteråt ringde det häftigt på tamburdörren. Det var hästgardesordonansen som skulle varsko friherre Peiron om att en eldsvåda hade utbrutit, varefter Peiron skulle bege sig till slottet och väcka konungen och prinsarna. Dessa skulle nämligen närvara vid alla eldsvådor i Stockholm. Friherre Peiron bodde en följd av år i Helsingborg, där han kom att inta en framskjuten ställning i det politiska livet och bland annat blev stadsfullmäktiges ordförande. Ett stycke in på det nya seklet kom det fram ett förslag att slå samman Billesholm Bjuvs aktiebolag med Höganäs Stenkolsbolag. 1903 gick förslaget igenom och Höganäs Billesholms aktiebolag bildades. Detta blev den kärna som all annan verksamhet på det skånska stenkolsfälten efterhand ansluts till. Det nybildade bolagets första styrelseordförande blev friherre Peiron. Till disponent utsågs samtidigt kapten Åke Nordenfelt, som hade haft denna befattning redan i Höganäs stenkolsbolag från 1890. Nordenfelt kvarstannade som disponent, sedermera disponentdirektör i Höganäsbolaget till 1919. I ett styrelseprotokoll för 1903 läser vi:
samtliga kolhuggare vid Billesholms gruva kom med en enträgen bön om löneförbättring. Styrelsen fann den genomsnittliga årsförtjänsten 857 kronor per år eller 4 kronor per dag god. Styrelsen avslog framställningen.
Aktiemajoriteten i Skrånberga stenkorns- och lerindustriaktiebolag inköptes av Höganäsbolaget och man gjorde ett rikt järnmalmsfynd vid lertäkten i Margreteberg. I Helsingborg inrättades ett försäljningskontor och ett kontrakt upprättades med bankirfirman Servin om medel för inköp av Skrånberga-aktierna. En utredning om ett petroleumraffinaderi visade att den förespeglade vinsten skulle bli tvivelaktig då stark konkurrens kunde väntas från det mäktiga Standard Oil. Styrelsen beslöt låta saken vila. På 1905 års styrelsesammanträde beslöt man att paragrafen om förbud att tillhöra fackföreningar skulle slopas i det nya arbetarkontrakten. Vidare beslöt man att tjänstemän, förmän och arbetare från och med ingången av år 1906 själva skulle betala sina skatter. Dem hade bolaget tidigare betalat. Ett anbud presenterades om köp av aktiemajoriteten i Ivö Kaolin aktiebolag, men frågan bordlades tills vidare. Spriträttigheterna kom på tal och man beslöt att ett bolag av 6 bolagstjänstemän och 3 utomstående skulle överta rättigheterna. Samma år började man tillverka silikategel i Höganäs av kvartsit från Dalsland och vidare startade man en tillverkning av kolelektroder. 1906 tog man åter upp frågan om att inköpa IVA-aktierna, men styrelsen beslöt att inte reflektera på anbudet. Däremot beslöt styrelsen att göra en stor aktieteckning i Rubishansky kolfält i Ryssland. 1909 övertogs ordförandeklubban av landshövdingen Gustav David Rudolf Tornerhielm och han behöll den till kort före sin död år 1934. Tornerhielm var son till överhovstallmästaren. Efter faderns död övertog han Brams Gunnarstorp med flera gods. Under några år var han landshövding i Malmöhus län. Under Tornerhielms första tid som styrelseordförande förvärvade man aktiemajoriteten i Hyllinge stenkols- och lerindustriaktiebolag. Vidare uppförde man en större anläggning för tillverkning av järnsvamp genom reduktion av järnmalm från övre Norrland. Och i anslutning därtill byggde man ett anrikningsverk. 1913 inropades Axeltorps Kaolinverks fastigheter på exekutiv auktion. Ännu ett bolag övertogs då Höganäs 1919 inköpte anläggningarna i Vallåkra. Samma år efterträddes Nordenfelt av K.J. Beskow som fick titeln verkställande direktör. På ett styrelsemöte 1920 föreslogs att man skulle försöka importera arbetskraft från Västfalen till bolagets gruvor, men något beslut fattades inte. Resultatet 1920 var så gott att enligt styrelsens berättelse i och för sig borde tillåtit större utdelning än den föreslagna 10 kronor per aktie. Året därpå hade situationen radikalt ändrats. De hårda tiderna efter första världskriget började göra sig gällande. På ett styrelsemöte beslöt man att gruvdriften i Skrånberga skulle drivas växelvis så att gruvarbetarna där, inalles 320 man, skulle arbeta bara varannan vecka. Det året visade bolaget en stor förlust och någon utdelning till aktieägarna kunde inte ifrågakomma. På börsen noterades lågmärken för Höganäs aktier, 27,50 för nominellt 100 kronor. Direktör Beskow tjänstgjorde 1921 som finansminister i von Sydows ministär och 1923-24 i Tryggers. Under Beskows tid som statsråd nödgade styrelsens ordförande Tornerhielm uppehålla befattningen som vd. Efter regeringsombildningen i slutet av 1924 återinträdde Beskow som vd. I styrelsens protokoll antecknades följande.
Med hänsyn till önskvärdheten av att verkställande direktören ägnar största möjliga tid åt bolagets angelägenheter förutsätter styrelsen att verkställande direktören icke i riksdagen åtager sig utskotts- och kommittéuppdrag. Styrelsen uttalar önskvärdheten av att verkställande direktören ej mottager nya, mera tidsedande uppdrag utan styrelsens medgivande.
Året därpå utnämndes Beskow till generaldirektör och chef för domänstyrelsen. Han efterträddes som verkställande direktör i Höganäsbolaget av överingenjören för Stockholms gasverk, sedermera chefen för Tulobolagen med mera, direktör Ragnar Blomqvist. När denne tillträdde befattningen befann sig företaget i ett ömtåligt ekonomiskt läge. Genom stränga rationaliseringsåtgärder, bland annat omläggning av gruvdriften, anskaffande av modern maskinutrustning och inskränkning av arbetarstammen åstadkom Ragnar Blomqvist en inre konsolidering av verksamheten. Utdelningen till aktieägarna var under många år 2-3 kronor per aktie. Från slutet av 20-talet började ett koncernbildningens skede. Det första dotterbolaget var Evers & Son i Lübeck som förvärvades 1928. Sedan följde försäljningsbolag i Norge och Holland och vidare glashusbolaget i Billesholm. När direktör Blomqvist lämnade Höganäsbolaget kunde bolaget utdela 5 kronor per aktie. 1934 övertog direktör Carl Johan Malmros ordförandeklubban och han behöll den till sin död 1947. Carl Johan Malmros var verkställande direktör i Klippans finpappersbruk och kom att inta en central plats i pappersindustrins organisationer och inom näringslivet i övrigt. Och så slutar vi vår film som vi började med de 6 porträttbysterna. Mycket har hänt under de sekler som den skånska kol- och lerindustrin har funnits till. Mycket därav faller under de epoker då dessa framstående män förde högsta befälet.